Nu ser jag väl på riktigt cool ut, jag känner det. Tack så mycket, Maja. Sen slår det i. Ja, vi får se hur det här går. Hörrni, fundera lite. Vilket är svenskans vackraste ord? Det vackraste ordet i svenskan. Vilket är det? En dagstidning tog för några år sedan upp den här frågan och gjorde en omröstning. Att liksom kora det vackraste ordet i svenskan. Och det kom in många förslag. Juninatt. Gryning. Sunnanvind. Porla. Och så vidare. Många av orden var kopplade just till sommaren. Det vackraste ordet i svenskan. Sommaren har en slags särställning för många av oss. Många associerade till positiva grejer. Kanske ens barndoms somrar och så vidare. Men Gud är ju densamma, oavsett om det är hög sommar eller om det är slask november. Men sommaren och årstiderna kan ändå lära oss någonting och hjälpa oss i vår andliga växt med vår inre människa. Det som sommaren betyder för dig kan kanske gå att överföra på din relation till Jesus. Sommaren är för många en tid av mindre göra och mer vara. Och igår så var jag och många fler som ni hörde på pilgrimsvandring. Och vid varje stopp som vi hade 8 stopp, så bad vi en bön. Herre, visa mig din väg. Jag vill vandra i din sanning. Att vilja vandra på Herrens väg, att vandra i Guds sanning. Och temat för den här söndagen i kyrkoåret är efterföljelse. Och det är lite det som jag kommer att prata om i den här predikan. Efterföljelse och hur sommaren kan lära oss någonting om vårt inre liv. Och också att efterföljelse faktiskt kan vara att bara sitta helt stilla. För precis som naturen har olika årstider, så har ju våra liv också det. I naturen sommar, ljus och mörker i våra liv. Och död och liv, precis som i naturen också. Det är sånt vi kan få uppleva. Jag tänkte läsa texten igen, så att ni verkligen får med er den. Och den är från Lukas 10:38-42. Medan de var på väg gick han, alltså Jesus, in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig i Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta, hon tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Jag älskar denna bibelberättelse. Den är så enkel. Ett möte mellan Jesus och hans vänner. En liten parentes vill jag ändå bara nämna kring den här berättelsen, för ofta när jag hör folk predika över den eller prata om den, så hör jag ett missförstånd. Och det är att Marta skulle vara i köket eller hålla på och fixa med mat. Och det står faktiskt inte i texten att det är det hon gör, men ofta hör jag att hon var i köket eller skulle fixa med maten. Men det står inte. Och det här är så lätt att göra, det kallas anakroni, att man lägger sina föreställningar kring någonting och tänker att det måste ha varit på det sättet. För att man har förutfattade meningar eller att man tänker att det är så det måste ha varit. Men det står att Maria hade mycket att ordna med, om man översatt det med. Och det här ordet ordna, på grekiska, som är grundtexten, så är det diakoni. Och diakoni, det kan vara väldigt många olika saker. Och när jag liksom grottade ner mig i det här så insåg jag att oj, det kan ju betyda många olika. Och det är absolut inte säkert att det hade någonting att göra med att hon fixade mat. Utan om man tittar på hur det här ordet används av författaren som också har skrivit apostlagärningarna, så är det mer troligt att det handlar om undervisning eller att ta hand om en grupp, att administrera, att vara en slags ledare. Och det blir lite annan infallsvinkel om man tar med sig det här när man läser texten. Vi vet inte exakt vad det var Marta höll på med när Jesus sa till henne att strunta i det där. Varför oroar du dig så mycket? Men tänk om det var så att hon höll på att undervisa. Hon höll ju på med diakoni uppenbarligen, och det är ju superviktigt. Jag tror ingen av oss skulle säga att nej, det där ska du inte hålla på med, diakoni. Men se det framför er, att hon kanske har en grupp som är där och studerar den hebreiska bibeln eller profeterna eller vad det kan tänkas vara. Och så säger Jesus till henne, oroa dig inte. Hon höll på med diakoni på något sätt. Ska vi se, skulle någon kanske... Ja, kvinnor på väg. Hej, hej, hej. Diakoni. Vi vet inte vad det var Maria gjorde. Om hon, ja, hon kanske gjorde någon praktisk diakonal syssla. Eller om det var så att hon faktiskt hade elever där. Så som man har sett att det här ordet har använts i bland annat apostlagärningarna. Hon gör i alla fall någonting viktigt. Och Jesus säger, varför oroar du dig? Varför bekymrar du dig? Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Och då gjorde hon något viktigt. Och jag tänker att det här är också till oss. Elin, Elin, varför bekymrar du dig och oroar dig så? När bara en sak behövs. Eller Ulrika, Ulrika, eller ja, till er, till oss, varför oroar vi oss så mycket när bara en sak behövs? Och överskriften för den här predikan skulle kunna vara att sitta still är också att följa efter. Precis som Maria som satte sig vid Jesu fötter. Hon har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. I veckan så träffade jag, onsdags var det, min granne Fredrik i hissen. Så kom vi in på bottenplan och jag ville småprata lite, så jag frågade, ja, vad har du gjort idag då? Och han började liksom skruva lite på sig, jag har inte gjort något särskilt idag. Jag har varit med barnen och vi var ute på gården och lekte lite och sen har vi badat lite. Men imorgon då ska jag se till att barnen verkligen får göra någonting roligt. Och jag kände, nej, det här blev ju liksom inte helt lyckat. Att han fick dåligt samvete och nästan bad om ursäkt för att han inte hade någonting att redovisa. Att han hade gjort liksom något ordentligt. Så att jag hinner liksom säga, ja, men det är ju skönt att bara ta det lugnt också. Och han hummar och så går han ur hissen. Och för er som hörde min predikan den 14 juni så berättade jag om när jag gick genom svängdörrarna på Bromma Blocks och fick frågan om vem Jesus är. Och då fann jag mig inte. Så att ni kanske ser liksom ett mönster att när det är så här snabba möten för mig så finner jag mig inte riktigt. Det var precis den känslan som då på Bromma Blocks när jag fick frågan om vem Gud är, var frågan då. Att jag inte fann mig, så kände jag det när jag åkte upp i hissen till min våning i onsdags. Ja, det här blev inte riktigt bra. Fredrik bad om ursäkt för att han inte riktigt hade gjort någonting idag. Och det finns en sån tendens i vårt samhälle att du är vad du gör. Eller du är vad du äter, fanns det ett program som hette, eller du är vad du jobbar med, eller du är vad du ser ut. Men här kan verkligen evangeliet tala in i våra liv. Att du är den du är, den Gud skapade till dig till, och du duger. Du är älskad. Och jag säger detta nu, för kanske är det den svåraste resan att förstå att man är älskad som den man är. Inte utifrån att man gör och presterar massa saker, utan för den man är. Att resan från att liksom höra det, jag säger ju det till er nu och ni hör det, men att det ska gå ifrån huvudet ner till hjärtat. Att man verkligen känner, jag är älskad för den jag är. Och jag är inte min historia, jag är inte mitt jobb, och så vidare. Och kärleken från Gud till oss är ovillkorad. Och den insikten får vi nog jobba med, att det ska få landa i våra hjärtan. Och ibland är den vägen så lång att den tar ett helt liv. Och har man svåra upplevelser med sig, kanske från när man är barn, att man inte var älskad, att man inte har fått uppleva ovillkorad kärlek, så kan det vara ännu svårare att förstå. Gudsbilden kan försvåras av det man har varit med om. Jesus önskar att få vara med oss. Och likt att Maria i denna text sätter sig vid hans fötter, så vill han att vi också ska göra det. Sitta ner och vara och lyssna. Och det är en frestelse i våra liv att vara för resultatinriktade. Eller att allt ska delas och berättas om det vi gör. I Dag Hammarskjöld, som vi också stötte på lite i pilgrimsvandringen igår, han var generalsekreterare för FN. Och han, efter hans död så släpptes en bok, Vägmärken, av hans anteckningar. Och i den står det så här. Att bevara den inre tystnaden mitt i stojet. Att förbli öppen, stilla, fuktig mylla i det fruktbara mörket. Där regnet faller och säden gror. Många blev förvånade efter hans död. Alltså den rika och djupa andlighet som han hade. Som han kanske inte hade delat med sig på det sättet. Men hans inre betydde mycket för honom. Och kanske framförallt också för den offentliga rollen som han hade. Han kanske hade hittat nyckeln i vad som var det som gavs ut och vad som var samtalet mellan honom och Gud. Och vi ska dela tro med varandra. Det ger också tro att vi berättar om vad vi har varit med om. Men också veta att vissa saker är som hemligheter mellan oss och Gud. Ett liv i det fördolda, eller den inre människan kan man kalla det. Ett rum dit bara Gud har tillgång. Där det inte handlar om att berätta eller att det ska vara resultatinriktat. Utan där är det Gud och jag. Men hur får man då till det här inre livet? Det kan ju också bli en sån här grej som man ska göra. Och som ändå kan bli resultatinriktat. Och att man ska skärpa sig och få till det. Ibland blir liksom mötet med Gud och Jesus nästan förgiftat av att det är dåligt samvete som styr. Ni vet, om det är en person som man egentligen inte tycker så mycket om, och så ska man ändå gå och hälsa på den här personen för att man ska. Ja, då vill man ju bara liksom riva av det för att sen kunna komma hem i princip. Om det bara är ett dåligt samvete eller att man ska, så blir det inte det här härliga möten. Jämför det med att komma hem till sin lägenhet eller där man bor och sparka av sig skorna, lägga sig raklång på soffan och med en djup suck tänka, tänk att äntligen få vara här. Och det är med den känslan och den bönen vi kan närma oss Gud. Att vi är oss själva. Tänk att äntligen få vara sig själv. En tidning som jag fick hem stod det enkla sommarluncher. Och det är någonting med sommar och att det ska få vara enkelt. Vi vill gärna att det ska få vara enkelt på sommaren. Och jag tänker att det kan vara samma med vårt andaktsliv, med vår inre människa, med relationen till Jesus. Att det får vara enkelt. Det lilla. Och ibland är vi kanske inte ens helt med i tanken att det är lätt att tänka på Gud, utan det är bara våra kroppar som är fysiskt närvarande. Och det är också gott nog att vara fysiskt närvarande, även om tanken sticker iväg och man funderar på vad den här enkla sommarlunchen ska vara eller om man ska bada och så vidare. Och i Romarbrevet så står det att frambär er själva, eller frambär era kroppar till en gudstjänst. Att vi bara är fysiskt närvarande, att ligga på soffan och vara fysiskt närvarande. Det är liksom det kravet. Att inte ens behöva liksom tänka och prata, och, utan bara, men jag är här. Precis som att ni är här nu på en gudstjänst. Sen flexibilitet. Vi ser olika ut och vad vi har för behov är olika. En del är det tystnad, en del bön med ord eller att bara vara. Eller kanske att vara ute i naturen. Hur umgås jag med Gud? Den här predikan har handlat om efterföljelse. Och det kan vara att sitta still. Precis så som Maria gjorde framför Jesu fötter. Och Jesu ber Marta att inte oroa sig. Att inte bekymra sig. Och jag har sagt att sommaren, den här årstiden, också kan påminna oss om vår relation till Gud och den enkelheten. Kanske finns det andra saker som du tänker på i sommaren som du kan koppla till ditt inre liv. Och i det enkla bor det vackra. Är det någon som vet vem som har sagt det? Vem? Ernst, bra. Jag vill se om någon är. Du ska inte skämmas för det. Ernst har sagt, i det enkla bor det vackra. Och Lina Sandell har skrivit En liten stund med Jesus. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket när bara en sak behövs. Maria har valt det bästa och det ska inte tas ifrån henne. Amen.